Men det var länge sedan jag bodde där, men jag ska väl fortsätta det Gertrud börjar med det här med Kristusenergin kan vi börja med. Det finns många meditationer som handlar om Kristus. Och det är en bedragelse. För man tror att man är på rätt väg då. Jag hamnade ju där efter jag mötte Jesus 2001. Och det var så starkt när jag mötte Jesus att det var... Ja, det var en blixt. Det kom en blixt från himlen rakt i hjärtat på mig. Och det var, hjärtat började vibrera i min kropp. Så det började på skaka hela mig. Så att, ja, så jag bara ramlade av stolen. Men vad som hände, det var att jag visste, här är sanningen. Jesus är sanningen. Så, ja, så jag började i en liten församling och gå med i den. Och jag var med där i 5 år. Det var en liten svenska kyrkans församling i en liten stad i Sverige. Men det som var tragiskt kan jag se efteråt, det var att jag fick ingen hjälp. För jag höll ju kvar. Jag höll ju på i New Age med en massa olika saker. Jag gick shamanutbildning, jag höll på. Och de tyckte det var häftiga upplevelser jag hade. Men det var ju inte den Jesus som står om i Bibeln, utan det var en annan Jesus. Så jag var ju inne i mycket av det här med Kristusmeditationer och sånt. Det finns massor på nätet, så gå inte dit. Det finns bara en Jesus, och det är han som står om i Bibeln. Och det är den vi ska leva efter. Så det gick 14 år innan jag kom lös ordentligt. Jag flyttade från den församlingen som jag var med i där. Och kom in i Klara kyrka i Stockholm. För jag kände att jag ska flytta därifrån. Men det gick alltså 5 år. Och då träffade jag diakonen där, Hasse. Och när jag berättade för honom, så han hade urskiljning. Jaha, jag förstår, säger han. Men har du sagt ja till Jesus? Ja, då har jag en upplevelse av Jesus. Men jag har aldrig sagt ja till Jesus, för det var ingen som har ifrågasatt det där överhuvudtaget. Så de tyckte det var häftiga saker jag höll på med. Men jag fick ju ingen hjälp. Men då började jag på hända lite saker. Så att jag bad ju frälsningsbönen då efter 5 år. Och så jobbade jag ju med hemlösa och sånt i Klara kyrka. Så att jag fick ju viss hjälp där. Så jag började mer och mer förstå att jag måste nog gör upp med det där. Så då var Hasse, diakonen, som satt hem med. Ta någon kurs på LL. Det var på Kåfalla då, en kursgård. Så jag gjorde det, och då började jag förstå att här var det något som inte var rätt. Så träffade jag Gertrud då. Hon var ju med på en av de där kurserna. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men vi fick kontakt i alla fall. Och så jag skulle få hjälp av Gertrud. Och då säger Gertrud till mig, skriv upp allt du har varit med om. Och det blev 3 A4-ark. Det var lite att ta tag i alltså. Men vad som var... problemet det var ju att jag har ju provat på nästan allting, va? Och mycket av det här med alternativa terapier och alternativ medicin, som det så fint heter, men det är ju djävulens mörker i det också. Så det måste vi förstå, alltså, ja, men akupunktur, allt det här, det kommer ifrån mörkret. Vi måste be om förlåtelse och få bryta de här själsband med den som har behandlat en, och be om förlåtelse för att jag har gått in i det. Även om inte jag har förstått att det var fel, men ändå så måste jag göra det. Så det finns många behandlingsformer där. Jag kan räkna upp några stycken. Zonterapi, akupressur, akupunktur, reflexologi, rosenterapi, det var det jag startade med. Då kom det upp en massa minnen från min barndom. Och det var ju 5 år innan jag mötte Jesus. Fick jag flashbacks att jag hade varit utsatt för övergrepp hela min barndom. Så det blev ju därför jag sökte. För jag mådde ju inte bra. Ja, kristallhealing, aromaterapi, Axelssons gymnastiska. De har ju massa med sådana kurser. Astrologi. Feng Shui till exempel. Det ligger också andemakter bakom. Och så höll jag på med en codependency kallas det, terapi. Och det var ju ett andeväsen som heter Osho bakom. Och då jobbar man med inre barnet, det heter. Med sårade känslor som jag hade med mig och så, va. Men det var ju mörker bakom det också. Olika meditationer och olika typer av massage. För håller man på med det där så kanske man är massör, men så går man en kurs i healing också så det ska bli mer effekt på den här massagen. Men då är man fel ute alltså. Vanlig klassisk massage, ja, det funkar och det är bra. Men så fort den som håller på med att ta bland in annat då. Då är man fel ute. Så det står ju i Guds ord att vi ska inte söka i andra källor. Ja, vi har ju till exempel tarotkort och horoskop, häxkraft. Det är väldigt poppis numera. Man utnyttjar mörkrets andliga krafter för att göra folk illa eller tror att man gör något bra. För det gjorde jag i 14 år, så höll jag på och trodde att jag gjorde det bra. För jag tjänar ljuset. Det trodde jag. Men ljuset, det är ju Jesus. Det finns bara ett ljus i universum och det är Jesus. Men det var ju det jag trodde. Ja, men jag var på rätt väg, för det var ingen annan som sa något förrän jag träffade Gertrud. Det var ju... Då började jag på, man gick lite tryggt i skallen, få ner allt. Men när vi började på Bevert, så jag tror vi inte har fyra sessioner än att vi hade. Och vi bröt och jag bad om förlåtelse och klippte band och sådär. Men inte förrän jag tog det sista på sista bladet. Och det var typ, jag läste horoskop och trodde på det. Men gör jag det, då är jag ju på fel väg. För jag ska ju gå till Jesus med alla mina bekymmer. Men det fattar jag inte. Men jag börjar ju på, det börjar på klarna lite. Men inte förrän jag tog det sista och bad om förlåtelse och klippte det. Så bara känner jag att det lyftes av mig. Då först. Men jag var tvungen att ta allt. Det gick inte bara att ta det värsta. Typ, utan jag var tvungen att ta allt. Och sen hade jag ju... Så jag kände ju att det släppte. Och det var inga problem för mig med det längre. Men jag hade ju mina sår från barndomen som mörkret använde. Och gå in och hålla på med mig. Så att... Det tog några år till, men sen åkte jag till England på alla där och då hände det mycket grejer. Jag ska inte ta den historien, men ja, det har hänt mycket, men nu känner jag att jag får vara med Jesus och helig ande. Och det är ju det som är det bästa på alltihop. Men det tog alltså så lång tid att bli fri. Så jag säger till er, ni som håller på med sådana saker, tänk er för, gå och få hjälp. Det finns hjälp hos LL, det finns olika kurser. Men du kanske har någon församling som förstår vad det handlar om. Så gå och få hjälp och bli fri. För du kan inte sätta dig fri själv. Det funkar inte, det går inte. Du måste ha hjälp utifrån. Ja, så jag var ju i Indien också. Jag måste ju berätta det. Fast jag var hos Dalai Lama då. Och ja, men jag tyckte det var härligt att vara där i hans tempel och umgås med munkarna där. Men jag fick mycket skit med mig också, men det fattade jag inte då. För att det var inte många veckor sedan det kom upp. Gertrud och jag undervisade i bibelskolan i Citykyrkan. Och jag har inte känt den här riktiga smörjelse som jag nu börjar på känna den. Den kommer när jag ska göra något sånt här. Och, men den dagen jag sa till Gertrud, du höll inte på så, gå inte så djupt med det ämnet hon höll på med att undervisa. Nej, men jag måste, de har ju sagt att jag ska göra det. Ja, ja, jag blev bara mer irriterad. Och jag fattade inte vad det var. Vad är det med mig? Liksom, för jag fattade inte att det var något kvar. Det var ju det. Så jag gick hem och fortfarande irriterad på Gertrud. Men jag bad ju Gud om förlåtelse och allt det där. För att jag höll på med det. Då. Men jag fick ingen ro. Och så på natten. Jag var uppe och bad där på natten. Och då visade mig Herren. Jag hade en initiering som fortfarande låg över mig. Sen jag var hos Dalai Lama. Plus att jag hade gått in i hans tempel. Och det fick jag också be om förlåtelse för att bli löst ifrån. Men det gjorde jag ju själv då på natten. Efter det så har jag känt mer Guds närvaro i mitt liv. Så jag tackar Herren varje dag. Ja, jag vet inte om jag har något mer att säga. Är det något jag har glömt, Gertrud? Ja, jag tror jag slutar där. Ja. Lille Bill, är det du som ska fram nu?
Och hej allesammans och ni som tittar via nätet också. Mitt namn är Lille Bill och jag ska fortsätta med förmaningens ord och varningens ord för allt detta mörker som vi lätt kan komma in i om vi inte är försiktiga. Förlåt. Rådsherren Nikodemus, på den tiden då Jesus vandrade bland oss. Han kommer till Jesus en natt i hemlighet. Och så frågar han Jesus, liksom han förstår att Jesus måste komma från Gud. För han gör under och tecken. Han botar människor. När människor möter honom så kan de skrika ur sig. Vi vet vem du är, du Guds helige. Vad har du med oss att göra? Det är den onda andevärlden som reagerar direkt när de ser Jesus. Och Nikodemus förstår att Jesus är en speciell person. Så han kommer till honom på natten i hemlighet. Och då säger Jesus till honom att sannerligen säger jag till dig att om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte få se Guds rike. Och nu läser jag här från Johannes evangeliet 3 kapitlet. Nikodemus sa det till honom, hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl återgå in i sin moders liv och födas? Jesus svarade honom, sannerligen säger jag dig. Om en människa inte blir född på nytt eller född av vatten och ande så kan hon inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det är kött. Och det som är fött av ande, det är ande. Så en människa består, alltså Jesus talar ju också om för Nikodemus att en människa är inte bara kött och blod utan vi är också ande. Vi är andevarelser. Och det är därför som vi kan råka så illa ut när vi lämnar eller när vi går på fel vägar. Och nu så tänkte jag att jag ska då berätta om min väg. Och den började faktiskt med i tidigare år att jag fick redan i 2-årsåldern väldiga mardrömmar. Men det var inte bara det, utan när jag skulle lägga mig för att sova så kunde jag se varelser stå och titta på mig på avstånd. Och jag var ju bara ett barn och liten. Jag ropade på pappa och han kom och hämtade mig. Jag har vuxit upp i en familj med 2 äldre syskon och en mamma och pappa som var namnkristna. De trodde på Jesus, men de var liksom inte aktiva. Detta höll på ett par år och jag vande mig vid det liksom samtidigt. Men sen kom min första livskris och då var jag 5 år. Det var när min bror lärde mig att räkna till 20. Då blev det en fullständig kalabalik i mitt huvud. Därför att jag visste att jag hade levt tidigare på jorden. Jag visste att jag hade haft andra föräldrar, talat ett annat språk, bott i ett annat land. Och jag hade varit 18 år när sista minnet försvann och jag förmodligen dog. Sådana minnen hade jag, tydliga och klara minnen. Och nu var de här minnena falska naturligtvis. Det kan jag säga redan nu så att ingen tror på att... För det är så populärt med de här sakerna. Men att de var falska, det förstod inte jag och ingen annan heller. Men detta gjorde att när min bror lärde mig räkna till 20 så förstod jag att jag var bara 5 år. Jag hade alltså fötts en gång till jorden. Och nu skulle jag leva här kanske rent av hur länge som helst. Och all livskraft bara rann ur mig samma dag. Och jag kommer ihåg den dagen som om den var igår. För det var en fruktansvärd smäll jag fick. Jag tappade all vilja att leva. Och då var det så att man fick inte lov att skrika ut sin förtvivlan hemma hos oss. Utan jag fick ju snyggt och prydligt gå till mamma som syströk i köket den stunden. Och fråga henne och det hängde ihop. Och hon sa bara till mig att grubbla inte så mycket. Bill kallades jag för när jag var besvärlig. Utan gå ut och lek. Och så blev det varje gång jag kom och försökte få besked av vuxna människor. Men sedan vid 7-årsåldern så hände detta. Jag var ute mycket. Och där jag bodde i Malmö, där växte Malmö. Och istället för blomkålsåker så kom det hus. Och jag lade märke till, jag hade liksom koll på kvarteret. Jag var ute alltid. Att där gick ner människor i en källare. Och jag tänkte jag måste ta reda på vad de gör. Så jag gick dit och jag blev inbjuden. Och det visade sig att jag fick en liten bänk och en flanellograf. Och de här människorna, de undervisade om Jesus. Det var en söndagsskola. Och då fick jag höra många berättelser om Jesus. Och jag blev så stört förälskad i honom. Jag gick och funderade på honom hela veckan. Medan man var ute och byggde kärror och gjorde isar på vintern. Och så gick jag och funderade på Jesus. Jag tänkte han är egentligen den enda man kan gifta sig med. Honom vill jag gifta mig med. Och jag var riktigt förälskad i honom. Men en gång så, tyvärr så togs jag brutalt ut ur söndagsskolan på grund av mörka krafter som talade till mig och sa falska saker. Så jag lämnade söndagsskolan. Men sedan under tonåren så kom jag då in i ett dimmigt mörker. Jag ville inte leva. Jag hade ju nu funnit liksom att det var meningslöst. Jag skulle bara uppleva allting en gång till. Det innebar att det fanns skäl i familjen och så för mig att fortsätta leva i alla fall. Så att jag gjorde ju inga drastiska saker. Men när jag var i 18-årsåldern så började jag tänka på att jag skulle söka Gud. Och jag skulle börja med meditation. Och då blev det så att jag började läsa på komvux. Och där var vänner som också ville börja. Så vi blev en liten grupp på 4 personer. Vi började med TM. Det var på 70, ska vi säga, början på 70-talet. Och vi började då meditera på mantra. Lärde oss yoga. Och det var mycket, mycket viktigt med kroppsställningar, kroppspositioner. Därför att genom kroppspositionerna så disciplinerar man sitt sinne. Och meningen med att disciplinera sinnet, det var att komma in i djupmeditation. Och meningen med djupmeditationen, det var att nå fram till Gud så småningom. Nu är det ju inte alla som håller på med yoga av den anledningen. Eller den här medvetandegörandet som det heter att man ska träna upp sig i. Utan många kan jag höra säga, ja men det är bara gymnastik. Och det är bra att bli medveten. Jag lägger inget religiöst i detta alls, har jag hört hur många gånger som helst. Men då är det så här att när man håller på med de här sakerna, då måste var och en erkänna att de böjer sina knän och tillber solen. Det är det första man gör. Man tar också kontakt med en kraft i kosmos. Så det är religiöst i allra högsta grad. Även om man inte vill erkänna det. Och sen är problemet det att den här lilla boken som är böckernas bok, Bibeln. Den består av 66 böcker. Där varnar Gud oss för detta redan från första sidorna. Genom hela boken gör han det. Genom profeter och så vidare. Vi kan läsa i Jesaja kapitel 2 om Gud som skäller på sitt folk. Att ni har väntat till Österlandets väsende. Och lämnat mig. I Ezekiel så talar Gud om för oss vad de sysslar med i templet. 25 män som vänder ryggen åt Gud och vänder sig till öster. För att tillbe österländska läror. Och då är det så att Gud varnar inte för detta därför att han är taskig. Eller ska vara extra helig eller något sådant. Han varnar för det därför att de här krafterna existerar. De är andliga, fallna krafter. Och när en människa öppnar upp för dessa krafter genom yoga, genom mindfulness, meditation, mantra, då inbjuder man de här krafterna oavsett man tror på dem eller inte. De bryr sig inte om man tror på dem, inte ett dugg. De tar sig gärna hand om en. Och när man då håller på med yoga, disciplinerar sig kroppen på det här sättet, så får man, det fick jag uppleva när jag började med meditation, jag fick uppleva hur jag egentligen var en själ och skilde mig från kroppen. Jag fick uppleva att jag kunde börja koncentrera mig. Jag tyckte att jag fick frid. Jag tyckte att jag började bli medveten. Jag fick så många fördelar. Fördelar som jag idag inte skulle kalla för några fördelar. Utan saker som ledde mig in i det djupaste, djupaste mörker. Vi höll på med den här meditationen i 2 år. Sedan så tröttnade vi på den för den ledde oss inte vidare. Vi var ett gäng då på 4 personer. Och det var en person som jag blev ett par med. Och det var han som ledde sökandet. Hans namn var Fred. Och Fred hittade då en en guru i Köpenhamn. Det var en 16-årig person som hette Guru Maharaji, har för mig. Och han påstod sig då vara en inkarnation av Gud. Och genom de här lärarna som han då lärde en, så skulle man komma ännu närmare Gud. Man skulle komma in i mycket mer avancerad meditation. Så vi började åka dit. Vi köpte månadskort där på flygbåtarna mellan Malmö och Köpenhamn. Och vi åkte dit 3 gånger i veckan. Lyssnade på satsang. Sedan var det då så småningom dags för initiering. Och då hade vi ju suttit och lyssnat på allt detta och tagit det till oss. Vi blev också vegetarianer. Det var ytterst viktigt att vara vegetarian. Att kroppen var ren kropp. Att blodet, ens eget blod, var rent. Och inte hade några partiklar av döda djur. Det här blev läror som liksom var viktiga i det här sökandet. Och då blev det så att efter att ha suttit där och lyssnat, eller åkt in då ett helt år och lyssnat på väldigt avancerad undervisning som heter satsang, så lärde vi oss att djupmeditera. Det vill säga att man mediterade i timmar. Man mediterade tills man lyckades liksom förnimma ljuset i universum. Höra ljudet, också ett mål. Och känna nektan. Och allt det här lät så bra. Det var djupa läror runt om detta. Det var mycket, många böcker att läsa. Vi kom så långt i alla fall att vi blev kallade till att komma till en utväljande av de som skulle initieras. Då visade det sig att i min grupp på 4 personer var vi, så var det bara jag som åkte över en iskall februari morgon, en söndag klockan 7 på morgonen, för att stå där i Köpenhamn vid en port klockan 9 på Skinnergärde. Och så skulle då Mahatma, som var där från Indien, komma och välja ut oss som skulle initieras. Och då inträffade det att så fort de öppnar dörrarna och kommer ut och tittar på oss. Vi är 40-50 personer som står på gården och tittar förväntansfullt. Och nu tänker jag, nu kommer min chans att få lära känna Gud. Och så pekar de, den ene på mig. Not you, säger han till mig. Det första de gör. Not you. Så jag blev generad. Jag blev ledsen. Och jag fick dra mig ur klungan. Och vandra tillbaka till flygbåten. Men nu tröstade jag mig med att det kom en chans om 14 dagar igen. När de här som hade blivit initierade var klara med sin initiering. Så hände samma sak. Jag åkte över ensam. Jag stod där klockan 9. Dörren öppnas. Och det första en av dem säger, pekar på mig, not you. Och jag fick gå. Då började jag gick och grät hela vägen till flygbåtarna. Jag stampade i kullerstenarna och sa högt för mig själv att jag ska hitta Gud. Jag ska hitta vägen. Detta gjorde att vi då släppte Köpenhamn. Men då fanns det en annan grupp. Det finns hur mycket som helst sånt här. Och att jag nämner det är för att ni ska förstå hur mörkt och hur lurigt det här är. Nästa grupp vi kom till, det var i England. De kallade sig för Ishvara. De hade en ledare som var Ishvara, det betyder bron mellan människa och Gud. Den här personen var en engelsman. Han var också Gud inkarnerad. Så den här efterapningen efter Bibeln finns hela tiden. Jesus är Guds son. Hela tiden så härmar den onde. Den här gruppen krävde för att vi skulle bli initierade. Vi fick också sitta och lyssna på satsang. Vi tyckte att det här var ännu djupare. Vi var imponerade. Deras medarbetare var kvinnor. De var klädda i vita dressar. De faktiskt bokstavligen såg ut som änglar. De rörde sig som om de svepte över marken nästan. Och jag var djupt, djupt imponerad. Det krävdes att man var vegan för att bli invigd. Annars så dög man inte. Så vi kunde komma tillbaka om ett år om vi levde asketiskt och blev veganer. Den här gruppen, att jag nämner den, det beror lite på att jag sedan jag blev kristen så har jag också hört kristna förkunna tala om människor som har levt för många år sedan och där man har liksom sett deras helighet genom hur genomskinliga de har varit. Och då ryser jag i hela kroppen, för så står det inte i Guds ord att vi ska bli för att ta emot Jesus. Absolut inte. Utan det är ett tecken att det här inte är riktigt okej. Det här var väldigt viktiga saker, det här, såna här saker. Och det ingår också i hela meditationsprocessen. Därför att när man lär sig att djupmeditera så här. Man börjar kanske med ett mantra. Men det här mantrat ska sen försvinna. Därför att man ska vara självbärande in i universum. Och då gör man astralresor. Man gör själsresor. Man öppnar sitt medvetande. Man försöker öppna tredje ögat. Då blir det också att man börjar förnimma att man tycker sig kunna läsa andra människors tankar. Man får ett helt annat grepp om universum. Sånt här växer man liksom in i. Och det kändes också att man gjorde det som om huvudet inte exploderade men fylldes av ett slags vakuum som då skulle fyllas av Gud. Och en annan sak som också trängde sig in i detta, det är ju det som kommer från buddhismen, att man egentligen söker att komma bortom alla känslor, alla ord, alla tankar, allt ska dö. Och man ska bli helt tom på allting. Och det här gör man liksom inte heller i en handvändning, utan det kräver meditationspass på 3-4 timmar om dagen minst. Så det är ett strängt liv att leva om man går in i den här sortens sökande. Men vi åkte i alla fall hem från England och jag blev vegan. Och det året började en fruktansvärd migrän för min del. Den pågick i 28 år till Gud själv löste mig ifrån den. Det var en migrän som sprängde, där jag fick krampor i huvudet, krampor i hela kroppen. Och den kom så där var 10:e-14:e dag. Jag kunde gå ner 2 kilo på en eftermiddag. Jag var aldrig hemma från mitt arbete. Jag hade valt att studera tyska och engelska på universitetet för att kunna läsa alla böcker som handlade om Gud. Till exempel Upanishaderna, Bhagavad Gita. Jag hade hela bokhyllan fulla hemma av sån här litteratur. Och där fanns tibetanska dödsboken med. Alla de här viktiga böckerna. En annan sak man också skulle lära sig, det var ju då att kontrollera gravitationskraften så att man lärde sig levitera, att lyfta från jorden. Och det var ju därför de här vitklädda änglarna rörde sig som de gjorde. För detta här är andliga förmågor som man kan träna sig till på något underligt vis. I vilket fall så kom vi tillbaka efter ett år och då skulle vi bli initierade om vi bekände att en man som kallade sig för Ishvara var Gud. Och då var det bara Fred och jag som åkte till England. Och då ville inte Fred erkänna eller säga med sin mun att han var Gud, för han tyckte att det var lite för häftigt. Men då knuffade jag honom och sa, du kan väl liksom göra det bara så vi får veta vad det här med initieringen är för någonting. Jag vill ju komma vidare till vilket pris som helst. Jag förstod inte allvaret i detta, men gjorde han lite grann. Jaha, nej, då fick ingen av oss bli initierade, så det var bara till att åka hem. Jag blev djupt ledsen igen, men jag kände på något sätt att det här var ändå bra, att det blev som det blev. Efter det så höll vi på med många andra sådana här saker i österländska läror. Det fanns Ekankar i Amerika. Det är sådana här rörelser och riktningar som finns fortfarande. Det är bara att slå upp dem på nätet. De handlar ungefär om samma sak. Det handlar om att söka nirvana. För Gud finns där. Det handlar om liksom att söka döden egentligen i grund och botten. För att då få någon slags liv. Det handlar också om att komma igenom all karma som man har samlat på sig under tidigare liv, under detta livet också. Så att det är ganska allvarliga saker, sådana här saker, om man går in på djupet nu, som vi tyvärr gjorde. Efter det här så höll vi också på med någonting som heter Summit Lighthouse. Jag tror de också finns fortfarande. Det tog ett abrupt slut när en natt där hemma vaknade av att hela mitt rum var fyllt med andar som mässade och sjöng. Det hördes tydligt. Det var massor. Jag såg dem inte. Jag dök ner under täcket så fort jag kunde. Jag blev livrädd. Jag sa till Gud, jag ska aldrig göra om det här om de bara lämnar min lägenhet. Och det gjorde de. Och jag slutade med just denna inriktningen. Gud, han hör bön. Jag trodde ju på Gud, men jag visste inte vem han var. Den här rörelsen handlade om att läsa dekret. Så att hela tiden så handlade det om att vara god. Och då skulle man läsa dekret för att mota bort allt ont, allt som var fel, och få fram det goda. Det finns många sådana här olika riktningar. Martinus läror och så vidare, som människor kan hålla på med. Detta bygger också på den andevärld som Gertrud undervisade så tydligt och klart om. Nu blev det så här efterhand att det ena efter det andra föll på något underligt vis. Vi höll på med Yogananda, Omkarananda och allt vad det heter. Vi var sökte ju då... Inte i Sverige precis, utan det började med Danmark, fortsatte med England. Sen blev det Tyskland och det blev Holland, det blev Amerika. Vi var aldrig där, men vi fick litteratur därifrån genom den här Ekankar. Ekankar byggde också på att Jesus var en av alla mästare. Att det finns alltid en mästare på jorden. Jesus var en av dem. Och det handlade där också om att nå den här fullkomligheten i universum, möta universum, den kosmiska guden, genom att uppnå nirvana tillståndet. Det är samma sak i alla de här riktningarna. Så småningom så blev det så, på 80-talet så blev det så att min gode vän Fred, vi var nu bara goda vänner, han och jag, men han kom underfund med en rörelse i Tyskland som heter Universelles Leben. De finns fortfarande, Universellt liv. Man kan googla på dem. De är stora nere i södra Tyskland och Österrike. De kallar sig för de urkristna. Och jag följde med honom dit. Och där fick vi nu hade vi tröttnat lite på det här österländska, för vi upptäckte att vi inte hittade Gud i detta. Så att vi började att lyssna på deras undervisning, och då fick vi ju be Gud om förlåtelse för vårt österländska sökande. Och det gjorde vi nu så gärna, för att det här hade liksom inte lett till någonting. Och Universellt liv, som kallar sig för de urkristna, de har en profetissa som heter Gabriele Wittek. Hon undervisade helt fantastiskt, 3 gånger i veckan hon också, om saker och ting som handlade bara om Jesus, Kristus. Men man sa inte Jesus precis, man sa Kristus. Men detta här var en Kristus som var vegetarian. Och ja, det där med påskalammet var bara ett undantag. Det var en Jesus som inte dog på korset. Han blev medvetslös och fraktades i hemlighet bort därifrån. Det var ondskan som besegrade honom. Det var så lärorna gick. Och dessutom så var det också en Jesus som lärde ut reinkarnationen. Det här med reinkarnationen har en väldigt, väldigt tung betydelse och stor kraft. Därför att i och med att den Lucifer, som är ljusbäraren, som är den som är, kommer med ljuset, det falska ljuset, han kan visa människor att tillber man honom så ger han en både makt och pengar, plus att han kan bestämma vart man ska födas nästa gång, i vilken familj man ska födas, vart man ska gå, så att säga. Och därför så har det stor betydelse, därför att i och med reinkarnationen så är det ett nätverk av läror som stämmer i med varandra, som ett stort pussel. Och det är därför som alla de här böckerna från hinduismen, från buddhismen, från det vi kallar för New Age, allting får en plats i denna lära. Och nu hade vi ju träffat kristna här, trodde vi. Och nu fick vi ju verkligen be om förlåtelse för de falska vägarna vi hade varit på. Och förstå att det här var karma. Och jag hade min migrän för att jag förmodligen hade slagit någon med en yxa i huvudet ett tidigare liv. Eller något liknande. Så. Och allt det fick man då be en förlåtelse för. Men då var det så att de hade en meditation som gick ut på att man måste rena sig. Man var tvungen, nödvändigtvis måste man vara vegetarian där också. Och man skulle rena sina 7 olika andliga centra. Och deras centra i deras läror, det var första centret som sitter här nere, som det kallade de för ordningsstufe, ordningssteget. Då skulle en steg bli fasta och man skulle inte liksom vackla hit och dit. Och allt detta var, det var nödvändigt att det först genomgicks, och det kunde ta månader, det kunde ta år, det berodde på lärjungen. Nästa steg var villen, stufe, vilja, alltså ens jag som skulle framträda mer. Och nästa var vishet, allvar och så vidare, ända till man kom upp till hypofysen. Och nu gjorde jag ju naturligtvis detta och mediterade på detta i timmar hemma. Och för att uppleva kundalini, som jag nu förstår är kundalini, det begrep jag inte då. Men det jag fick uppleva när jag satt och mediterade på detta och tyckte mig komma vidare till både andra och tredje steget, så fick jag helt plötsligt uppleva hur det brann i halva min kropp. En eld som var som en riktig eld. Och jag blev mycket, mycket rädd. Jag ropade till Gud och bad om förlåtelse. Jag förstod att det här var farligt. Jag förstod att jag var i dödsfara. Det här gick ända upp i huvudet på något sätt. Jag kände det i mitt huvud också. Men elden stannade vid midjan. Den här elden slocknade ganska långsamt, men dock samma dag. Och jag slapp uppleva det mer. Jag vågade inte mer meditera på det här. Jag skakade hela kroppen av rädsla. Jag hade Jag vägde väl 45, högst 50 kilo. Jag hade mina migränanfall. Som sagt, som jag, varje gång jag fick ett sådant trodde jag skulle dö. Och det var ingenting som kunde stoppa dem. Men det blev så med det här universellt liv att vi blev ovänner på grund av en grammatisk grej. För vi skulle översätta deras böcker. Och vi påpekade då att en från Sverige som var tyskfödd översatte fel. Och det fick inte vi lov att säga, för vi var inte fromma nog och klaga på det. Så därför så blev det ett avbrott. Och vi var inte välkomna till Würzburg mer. Och där fick jag återigen känna hur Herren bara stängde en dörr. Och på något sätt så blev jag ju fruktansvärt ledsen och tänkte att jag misslyckas hela tiden. Men samtidigt så kände jag en förunderlig frid över det, som jag inte alls kunde förklara. Men det finns hur mycket som helst sånt här också. Men i Berlin fanns det en stor grupp som heter Lichtkreis, ljuskretsen. Och det var ungefär samma. Det var bara det att de personerna där, de var reinkarnerade från Bibeln. Så en var Johannes, en var Petrus, en var Matteus och så vidare. Men det var samma läror. De hade skrivit en ny bibel och den skulle vi översätta till svenska. Och nu började jag själv att tycka att det här var lite mörkt på något vis. Jag gillade det inte alls. Men bakom allt det här så hade jag börjat läsa andra kristna böcker från en som heter Jakob Lorber. Och googlar man på honom så finns Jakob Lorbers förlag i Tyskland. Han är mycket, mycket känd. Så det här är mycket spritt med de här falska lärorna. Jakob Lorber var en österrikisk man som 1840, han levde i Graz i Österrike. 1840 så sa en röst till honom att han skulle inte åka till Trieste för att där bli, få ett arbete i en orkester. Han var musiker också. Utan rösten han hörde sa att jag är Kristus. Sätta ner och skriv det jag har att säga. Och denne man han skrev i 24 år tills han dog. Han skrev då Johannes evangeliet i 13 band. Det var också en Jesus som lärde ut reinkarnation, var vegetarian och egentligen inte dog på korset. Men i de här böckerna så fanns då Jesu alla dialoger med människor som han hade haft under sin vandring. Och det man utnyttjar då det är att det står på ett ställe i Nya Testamentet att om allt skulle bli berättat som Jesus gjorde och sa under sin tid på jorden så skulle många, många, mycket, mycket behöva bli skrivet. Och det lilla utnyttjade denna Kristus som talade till Jakob Lorber. Han fick också skriva böcker som denna Kristus sa till honom om alla planeters inverkan på jorden och på oss människor. Allt i ett stort system. Men nu hade jag kommit till år 96. Och i december 96 då läste jag femte bandet i Johannes evangeliet och helt plötsligt så bara slängde jag boken i golvet och sa: Jesus, var är du? Här läser jag om dig dag ut och dag in. Men du ljusår ifrån mig, erkände jag. Det konstiga var att den här boken jag slängde i golvet, den fick jag ju ta upp efter en stund och sätta tillbaka i bokhyllan. Men efter det bekännandet så kunde jag aldrig mer läsa i de böckerna. Och bara ett par veckor efter så började jag denna fred att tjata på ett mycket underligt sätt på mig att jag skulle gå med till Pingstkyrkan i Malmö. Han hade gått dit med en annan kvinna som jag kände genom universellt liv i Würzburg. Och det hade han hållit hemligt för mig. Och när han då tyckte att jag skulle gå med dit så sa jag aldrig i livet. Du tror väl inte att jag går till en Pingstkyrka. Vad ska jag där och göra? Och förresten så har jag slutat att söka Gud för jag klarar inte av det. Jag hittar inte. Jo, men de var snälla och trevliga människor, så att han tjatade och jag tyckte det var konstigt, men jag gick med. Jag gick med och jag gick 3 meter bakom honom och gruffade om att det här var sista gången jag gick med honom på något andligt, bara så att han visste det. Så det fick han höra många gånger. Och när jag kom in i salen då så kommer vi lite för sent. Människor de står och sjunger Jesus. De sjunger om korset, om blodet som göds på Golgata kors för våra synders skull. Jag förstod ingenting av det här. Jag var vegetarian och min första tanke var att jaha, knäppjökar de också. Jag var sur och jag var arg. Och då kommer Heliande och puttar ner mig i sätet. Jag känner en kraft så jag fick sätta mig. Vart har du kommit, Lillebil, med ditt sökande? Och jag höll på att säga rakt ut i luften ingenstans. Sitt tyst och lyssna, fick jag en sträng tillsägelse om. Att detta var Gud, att detta var Jesus som talade till mig, det förstod jag inte. Jag hade vandrat så mycket i andevärlden så jag kunde absolut inte urskilja det. Och att det var en röst som talade till mig, det var inte alls så konstigt, för jag hade haft många som ledde mig under mitt liv. Och det kom där här, vilket jag inte har berättat, att år 86, när allt detta i Tyskland till slut, då var jag, man kan ju säga att man var deprimerad, men det var jag egentligen inte. Jag var bara desillusionerad. Jag hade ju den här känslan att ja, men jag har varit här på jorden så länge, många gånger, så jag behöver inte vara här mer. Så jag gick ner på min brygga, på Ribban, Ribbersborg i Malmö, och slängde mig i det oktoberkalla vattnet och tänkte stanna i vattnet. Jag tänkte det går fort. Men då kommer Gud och säger till mig, vad lovade du mig när du var 18 år? Då hade jag försökt att komma över till himmelriket liksom genom någon slags meditation och slippa leva. Och då hade jag upplevt att jag svävade utanför min kropp och inte kunde gå in i min kropp igen. Och då hade jag också bett Gud om förlåtelse och sagt att jag ska aldrig göra om det här. Men nu gjorde jag ju det faktiskt. Och då kom Herren och faktiskt skällde på mig. Vad lovade du mig? Så att jag fick kravla mig upp. Så att så här långt kan de här lärorna driva en. När jag nu kom till Pingstkyrkan första gången och satte mig och lyssnade, så när lovsången var slut så visade det sig, då var det januari 97. Då visade det sig att det var Emanuel Minus från Norge som var där och predikade. Och jag fick höra hela sanningen om varför Jesus korsfästes. Han förklarade i sin predikan så tydligt korsets betydelse jämfört med uttåget ur Egyptens land, när hebreerna skulle stryka det ofelbara lammets blod på dörrposterna. Det bildades ett kors. Exakt samma natt, samma dag, så korsfästes Jesus. Vad blir det? 1500 år senare, eller i den stilen. X antal år senare så korsfästes Jesus, för att när hans blod göds på korset, då får mordängeln gå förbi för dem som tar emot det. För dem som är bakom blodet. Och för mig så blev det en upplevelse först, som om någon hade satt mig i en torktumlare. Efter det så rusade jag till kyrkan. Jag lyssnade på predikan. Och jag tänkte, är det här verkligen sant? Kanske går jag nu på en ny lögn, på ett nytt bedrägeri. Även om det här låter så bra. Så i augusti så stod jag där med min bokhylla som var full av andlig litteratur. Och där fanns en liten röd bibel som jag hade sneglat på ibland. Men jag hade ju lyssnat till alla röster som sa att den där lilla boken, det är inte mycket. Det finns hela rum att fylla med böcker om Gud. Men jag tog fram den nu arg och sur på mig själv för att jag inte hade läst den, men alla de andra böckerna. Och jag började, då sa jag till mig att okej, det är sidan 1 för din del, Lillibill, och inget gnäll under tiden om det nu skulle vara svårt. Så jag började i första Mosebok, första kapitlet. Och jag hann inte mer än 3 kapitel i första Mosebok förrän jag låg på golvet som en blöt fläck och bara grät. Jag grät hinkar inför Gud och jag kände hur han kom över mig med sin shekina, med sin härlighet i den stunden. Efter det så fortsatte jag läsa, men jag hade ju en fruktansvärd syndanöd. Det tog 2 år för mig att komma igenom den värsta syndanöden. Och jag läste Bibeln från sidan 1 till sista sidan. Inte på en gång, men dag för dag. Jämt och ständigt såg jag saker som jag hade gjort. Herren klagar folk när de går ut ur Egypten. Så har de med sig Romfas stjärna. De har med sig Molochs tält. Många av dem har med avguderisystemet. Och de här gudarna kan man tycka, ja, men det är förlegat nu. De finns liksom inte idag. Jo, det gör de. De finns bara under andra namn, under andra företeelser. Men de är de samma. Om de har indiska namn eller egyptiska namn eller vad, så är det samma krafter. Jag fick uppleva på det viset att rakt igenom hela boken så undervisar Gud oss egentligen om andevärlden. Det gäller bara att läsa det, vad han säger, och läsa det i ett sammanhang också. Och hur viktigt det är att avstå och ta avstånd från allt sådant. För mig blev det så att efterhand, allt det här som jag hade fått uppleva och så, det hade gjort mig oerhört trasig. Jag upptäckte då att jag kunde be till Gud, till Jesus. Och via Jesus kom jag till Fadern. Fadern, Sonen och den helige Ande är ett. Precis som vatten, ånga och is är ett. Så är Gud och Fadern och Sonen och helige Ande det också. Jag upplevde att jag fick bekänna allt vad jag hade gjort steg för steg. Och det blev så en dag. Det var en vårdag i maj. När jag kom hem till min mamma. Hon hade börjat lida av hjärtsvikt. Så jag var hemma hos henne på eftermiddagarna. Så såg hon i mitt ansikte att jag var på väg att få ett migränanfall. För då fårades ansiktet med speciella rynkor. Och jag var alldeles vit i ansiktet. Och så sa hon, vi kan åtminstone sova middag. Så kan du gå hem sen. Hon visste hur sjuk jag skulle bli. Och när jag la mig på hennes soffa så sa jag, Jesus, kan du inte hjälpa mig? Och då får jag uppleva, jag somnar. 2 händer som kommer och smörjer in mitt huvud med olja. Oljan rinner ner i munnen och smakar migrän. Och det hände 2 gånger. Och när jag vaknade så var jag helt fri. Och min mamma, hon trodde ju att jag skulle gå. Så hon fick dricka kaffe själv. Men när hon då ser att jag är frisk. Så blev hon så häpen. Hon blev alldeles tillintetgjord nästan. Hon kunde inte tro sina ögon. Det här hade ju varit i 20 år. Hade jag haft det här. Och vi pratade om Jesus att jag hade bett. Och hon förstod att jag hade blivit helad. Så hon var överlycklig. Sen efter det så kom den här migränen i september tillbaka. Och då vände jag mig till Herren. Jag sa, alla predikanter jag har lyssnat på nu, Gud, säger att när du helar så gör du det ordentligt. Men nu är migränen här igen. Och då kände jag en liten knackning på ryggen. Nu är det din tur, Lillibill. Det är din tur. Och jag visste exakt vad saken gällde. Saken gällde precis det jag hade läst i Korintierbrevet. Att Gud har skapat kroppar för olika ändamål. att han har gett oss djur till att ta väl hand om, men vissa av djuren är vår mat. Jag fick släppa hela det vegetariska högmodet och börja äta normal kost. Sen släppte de här fruktansvärda migränanfallen. Jag läste ju också i ordet att det står i ordet att vi föds en gång på jorden och lever här, och sedan så ska vi dömas på yttersta dagen. En kväll så föll jag ner vid min säng. Jag hade ett enkelt kors på väggen och bad till Jesus. Så sa jag till Jesus, jag har ju de här minnena om att jag har levt i Tyskland. Hade jag kommit underfund med det under tiden att det var i Tyskland. Senaste gången jag hade levt på jorden. Och så säger ditt ord att vi lever bara en gång på jorden. Hur är det nu? Du får hjälpa mig. Jag kunde ju inte ljuga och säga det är klart att ditt ord är sant. Jag hade mina minnen och de försvann inte. Då blev det så här att ingenting hände alls när jag bad över det här och undrade över det här. Men en dag när jag stod i köket och diskade så får jag bara uppleva att Jesus bara står bakom mig. Och det är som om han drar av mig de här minnena, som om det vore gladpack som satt klistrat på mig. Och i den stunden han gör det så bara känner jag en livström som strömmar genom hela mig. En livström som jag aldrig någonsin upplevde under mitt liv. Helt plötsligt så försvann allt det här tunga av att leva på jorden. Det här tunga av att leva, det här, hela det här tänkandet, allt detta försvann. Vi ska tänka att de här sakerna man drivs in i via yoga, meditation och allt detta handlar om hela ens väsende. Det kan bli tungt att tvätta sig, det kan vara tungt att äta. Vad ska man göra det för? Bilda familj med vem? Alltså allting blir fel hos en. Allt. Skulle jag berätta om allt det så skulle vi få sitta här länge. Så det ska jag inte göra. Jag kan bara säga att all den här trasigheten läkte Herren på ett förunderligt sätt. En annan sak var att jag blev lite avundsjuk där i pingstkyrkan när människor kunde be så underbara böner. Och jag upplevde att jag hade blivit mer och mer tom i huvudet. Jag hade inget ordförråd längre. Förvisso var jag lärare på gymnasiet, tyska och engelska. Men det var en annan sak liksom. I övrigt så var jag tom. Och då bad jag till Jesus om förlåtelse för det här sökandet efter egentligen det som är död, nirvana. Jag bad om förlåtelse för många detaljer i detta. Och jag fick uppleva, jag blev då anlitad att ta förbönsprogrammet i Malmö. Och helt plötsligt så ringer, efter att ha haft det ett par år, så ringer en broder och säger till mig att ja, min farbror, han lyssnar på dig, Lille Billy Radion, och han tycker att du är så verbal, ordrik. Och jag höll på att börja gråta rakt ut, och jag var ute i Malmö stad och det tog telefonsamtalet. Jag fick skärpa mig för att inte börja storgråta. För jag kände att nu var jag läkt ifrån tomheten som hade kommit in i mitt huvud av detta sökande efter en kosmisk gud som faktiskt bara är en ond andevärld. Som bara är ute efter att slakta och förgöra. Så det var många sådana här helanden. Jag fick uppleva precis det som står i ordet, att Jesus säger att jag har kommit för att ge liv och liv i övernog. Och den som förblir i mitt ord och förblir i mig, honom, henne ska jag ge evigt liv. Om en kroppen dör så ska anden och själen aldrig dö. Det som man säger, på engelska säger man så här, att If you are born once, you will die twice. If you are born twice, you will die once. Så om man är född en gång så kommer man att dö två gånger. För det finns en andra död efter den yttersta dagen. Men om man är född två gånger, Nikodemus som Jesus undervisade, man är pånyttfödd genom Guds heliga ande, så behöver man vara död en gång. Sen finns det ju en generation som ska bli uppryckt. Men det vet vi ju inte hur det, vem det blir och hur det ska bli. Det får vi se. Men i princip så när vi dör en gång och vi har blivit pånyttfödda, då är vi skyddade av Jesu blod och kommer inte under domen. Så att därför alla som lyssnar och som vandrar på de här populära vägarna som kläs in i den ena fina skepnaden efter den andra, så vill jag säga att den här boken, jag har nu läst hyllmeter manlig litteratur under mina dagar. Det var väl det enda jag la mina pengar på i princip. I den här boken står på fyra rader eller två rader mer än vad som står i en hel bokhyllas böcker i det andliga. Den är så djup och ändå så kan var och en förstå allt. Det är bara till att läsa. Inte lyssna på lögnerna om att det är en liten usel bok som inte handlar om så mycket. Och många har jag hört som har uttalat sig om Bibeln, så säger jag, har du läst den? Nej, det behövs ju inte. Ändå vet de. Och det är mycket konstigt. Så gör man inte med någon annan bok på jorden. Säger att man vet vad den innehåller när man aldrig har öppnat den. Så att det är viktigt. Jag ska avsluta detta nu med att be till Herren. Tackar dig Jesus. Vi tackar dig Herre för var en som har lyssnat på det här Jesus. Och jag ber nu om att du har öppnat öron för att höra det som ska höras och ögon för att se det som ska ses Jesus. Vi prisar dig för att du kommer med din härlighet över var en som i sitt hjärta söker dig Herre. För vi vet Jesus att i dig är livets källa. Att i dig, i ditt ljus har vi ljus. Och att i dig så får vi komma, Herre, som vi är. Men vi får inte förbli som vi är. Vi måste vara beredda att lämna all vår synd till dig, Jesus. För vi är syndanaturer, Herre, i människoform. Och genom att bekänna, Herre Jesus, så kan du komma in och ta din boning i våra hjärtan. Och jag ber Jesus att du ska göra det med var en som har lyssnat, som inte känner dig redan, Jesus. Att du drar och plöjer i deras hjärtans åker, Herre. Så att de ser, Herre, att det är du som är sanningen. Det är du som är vägen, sanningen och livet. Och det är bara genom dig, Jesus, som vi verkligen kan komma till vår fader i himlen. Till vår skapare som spänner ut universum mellan sina fingrar. Och som ser till att jorden hänger där i tomma intet. Herre, på sin plats där den ska hänga. Vi bara tackar dig, käraste Gud i himlen, att du har berett denna väg för oss. Att du själv kom i form av Jesus för att visa oss vägen och för att spika upp våra synder på korset. Vi prisar dig och tackar dig för det, Jesus. Tackar dig för Betlehem, att du lät dig födas och lämna himlens härlighet för att komma, för att bärga oss till en evighet. I Jesu namn. Prisar och ära dig Jesus. Amen. Amen. Så ibland kommer den tjatiga frågan. Vem korsfäste Jesus? Var det romarna eller var det judarna? Och då kan vi bara svara det att det var mina synder som korsfäste honom. Hade han inte givit sitt hjärta, sitt liv för oss på korset och uppstått på tredje dagen, så hade vi inte haft någon möjlighet till ett evigt liv. Tack för att ni har lyssnat.
Lille Bill, jag har inte ord att tacka dig för vad du har delat idag. Jag hoppas att det är många, många som har hört ditt vittnesbörd och som kommer att höra det här. Det här kommer att också gå ut genom himlen TV7 så småningom. Ja. Jag är så djupt gripen av det här vittnesbördet. Du som kanske inte har fått någon djupare insikt ännu till vad den människan upplever som vandrar i det här mörkret. Jag hoppas du har fått förstå lite mer av det nu. Jag vet lite mer, för vi har rest många gånger tillsammans. Och Lillebill har mycket mer att berätta. Men vad hon berättar som har gjort intryck på mig, det var bland annat det att hon hade ingen själavårdare. Hon kunde inte få själavård av någon människa. Det fanns ingen där som hon kunde anförtro sig åt vad hon hade gått igenom. Men hon hade böckernas bok. Och jag vet att Lillebill läste igenom den här från perm till perm mellan 8 och 10 gånger. Hon grät i 2 år av syndanöd. Och hon sa att hon bekände allt vad hon hade gjort. Och det är precis det vi försöker leda människor in i att göra. När människor har varit inne i någonting av det här. Att komma ihåg vad har de gjort. Och att bekänna det inför Gud. Alltihop. Lars berättade att han fick skriva ner allt vad han hade gjort. Och det blev 3 A4 sidor. Med bara rubriken på vad han hade varit med om. Och när vi gick igenom alltihopa, bit för bit för bit, när vi kom till det sista, då upplevde han sig befriad. Även om det tog tid att få bli läkt från de sår han fick redan som barn. Så jag vill säga till dig, och jag tackar dig Lillebill, för att kanske du ikväll har talat till många som har liknande erfarenheter. Men inte vet vem de ska berätta det här för. Som kanske inte har hittat någon som de tror skulle kunna förstå vad de har gått igenom. För tråkigt nog så är det så att i många församlingar och många kristna förstår inte det här. Därför så är det så viktigt att vi får lyssna till deras vittnesbörd så att vi förstår vad de har gått igenom. Så är du en av dem som inte har någon att prata med, be och sök. Det kan finnas någon som du inte vet om. I alla fall så finns LL Ministries. Så finns vi i Stockholm. Och det finns på många andra håll i Sverige. Folk som förstår det här. Och som kan hjälpa dig. Men om du inte hittar någon. Så har du hjälparen, den helige ande. Som genom den här bokens ord. Kan leda dig rätt. Han ledde Lillebill rätt. Han undervisade henne om allting. Det tog några år. Men jag är så tacksam Lillebill. För jag vet att Gud har gjort ett genuint arbete. Jag vet att hon har fått vända ut och in. På sitt sökande. Sitt syndaliv där. Där hon sökte i fel källor. Och som du har hört. Det gav ingenting. Det gav sjukdom. Det gav psykiska problem. Det gav andliga problem. Hon hade andliga guider. Som till slut försökte ta livet av henne när hon hade beslutat sig för att följa Jesus. Men hon kunde inte, därför att hon hade lämnat sitt liv i Guds händer. Därför vad du än upplever för hot om människor eller ifrån den onda andevärlden, så ska du ha klart för dig, det är ingen som kan ta ditt liv. Lillebill försökte, men inte ens det gick att ta sitt eget liv. För Herren höll sin hand över henne. Herren håller sin hand över dig. Kanske du är en sökare. Kanske du har sökt i hela ditt liv på fel ställen. Och du har funnit att det gav ingenting. Men hör du, 3 sidor. De 3 första sidorna i den här boken. Det öppnade ögonen på Lillebill. Och hon såg vem hon hade missat. Är det du som är Gud? Säger hon vid ett tillfälle.
Sa jag till Gud. Är det du som är Gud? Och sedan så bara rasade tårarna.
Ja.
Ja. Men det som du säger. Jag fick faktiskt uppleva. Väldigt fysiskt. I flera nätter. Innan jag blev döpt till Jesus. I vatten. Så fick jag uppleva. Hur andevärlden fysiskt attackerade mig. Och försökte döda mig. Och jag såg dem också. Och jag fick i sista stund säga tack för blodet Jesus, och det var de tvungna att backa. Halleluja. Men det fick jag uppleva en hel vecka. Men jag visste inte att jag skulle be om förbön eller att jag skulle tala om det för någon. För att mina syskon hade ju lärt mig att en sån som jag då, som trodde på Gud, borde egentligen sitta kanske på mentalsjukhus. Och därför så hade jag det i mig att aldrig nämna såna här saker för någon. Men Herren är god, även om man är ensam och ropar på blodets kraft, Jesu blod från Golgata kors.
Ja. Nu tackar vi Gud till slut igen. Herre Jesus, vi tackar dig för det här vittnesbördet. Tack Jesus att mörkret har inte kunnat övervinna ljuset. Jag tackar dig Herre för att ditt ljus lyser klart. Och även om lågan fladdrar ibland. Men Herre, du kommer och du styrker, Herre Jesus. Nu ber vi för alla som lyssnar här hemma vid sina datorer, som kanske är sökare, som kanske ännu inte har funnit det sanna ljuset, han som är världens ljus och som vill tända ljus i våra hjärtan. Herre Jesus, vi ber att du just nu möter dem. Just nu visar att du är ljuset. Du är vägen och sanningen och livet. Att på sidan om dig finns ingenting som är värt att söka. Jag tackar dig att Lillebill upptäckte detta. Och Lars upptäckte detta. Efter dessa många års sökande i det österländska, i det okulta, i det orena, i det mörka. Så fann de att det hjälpte inte. Det gav ingenting. Och kommer aldrig någonsin att ge någonting. Men Herre, du har sagt att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Och det är den Jesus som Bibeln talar om. Det är inte den falska Jesus som många har så konstiga uppfattningar om. Utan den sanne äkta Jesus. Åkalla hans namn och du ska bli frälst. Du ska bli frälst. Herre, välsigna var och en nu. Låt var och en hitta ljuset. Herre Jesus, och tänd ditt ljus i var och en som lyssnar. Herre, vi ber i Jesu namn. Tack att du ska välsigna Lars och Lillebil. Du ska skydda och bevara dem, Herre. Jag tackar dig att de har fått vandra stadigt i det ljus som du ger. Och som de har fått ta emot själva. Tack att du välsignar dem på ett underbart sätt. Och gör deras vittnesbörd till välsignelse för många att hitta hem. Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Tackar dig för det här underbara vittnesbörden, Herre Jesus. Tack att du ska välsigna också morgondagen. Och allt det vi ska få vara med om då, Herre. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.